Axberg lät blicken gå runt bordet. Ingen tycktes reagera på namnet. Det fanns inga tecken på något yttre våld, inte heller någon uppenbar dödsorsak. Hon hade varit på en fest hos några kompisar i Granlöholm under kvällen, kom hem till föräldrahemmet runt 12:30 på natten. Hon talar kort med sin mamma, går in på sitt rum och lägger sig. På morgonen hittar pappan henne död. Axberg gjorde en paus för att invänta eventuella frågor. Ingen hade några kommentarer. Föräldrarna är givetvis chockade och har ingen förklaring till det inträffade. Under flickans säng hittade vi ett kvitto från kasinot som är stämplat klockan 23:30 kvällen innan. Problemet är att varken Lena Forsell eller hennes föräldrar har varit på kasinot. Det visar sig vidare att Lena Forsell arbetat som servitris åt Tony Wollmar. Och inte nog med det. För drygt ett år sedan rökte hon marijuana på skoltoaletten med en kompis som i förhör angav att det just var Wollmar som försett dem med cigaretterna. Ingenting kunde dock bevisas. Lena Forsell arbetade kvar hos Wollmar till för 2 veckor sedan då hon plötsligt slutade. Efter någon form av kontrovers. Sankari betraktade Axberg eftertänksamt. Det var som fan. Tror du det finns något samband mellan Wollmar och flickans död? Ingenting omöjligt. Men vi har inte fått obduktionsutlåtandet än, så det är lite tidigt att uttala sig. Dödsfallet kan trots allt vara naturligt. Axberg uttalade de sista orden eftersom han visste att någon annars skulle opponera sig mot slutsatsen att brott överhuvudtaget hade begåtts. Han valde att inte nämna det märkliga med kroppens placering eller eventuella samband med Gerd Ekstedt och Kent Öberg. Det var för vaga indicier i nuläget. I vilket fall som helst måste vi hitta förklaringen till hur kvittot hamnade under sängen. Jag har just fått rapporten om den tekniska undersökningen av Norén. Axberg slog upp en pärm och läste. Tyvärr så fanns det inga identifierbara fingeravtryck på kvittot. Orsaken är att det fanns för många överlappande avtryck så inga enskilda kunde urskiljas. Då vet vi inte heller om flickan har haft kvittot i sin hand, frågade Sofia före luggen åt sidan. Nej, men SKL tror att det rör sig om högst 2 personers avtryck. Problemet är att dessa personer har tummat för mycket på pappret och omöjliggjort en säker analys. Vad hittade man mer? Undrade Pablo. Konstigt nog, ingenting. Inga främmande fingeravtryck, inga hårstrån, inga fibrer. Enligt Norén är det väldigt ovanligt. Det är nästan omöjligt att röra sitt rum utan att lämna några spår. Vad innebär det? Frågar Åkerman. Talar kanske för att hon haft med sig kvittot hem av någon anledning. Samtidigt verkar det osannolikt, med tanke på att hon kom hem från festen en timme efter att kvittot stämplades. Axberg såg tveksamheten i kollegornas ansikten. Jag medger att mycket fortfarande är oklart, men vi måste ta reda på hur kvittot hamnade under sängen. Vi kan börja med att höra vännerna på festen. Sen får vi knacka dörr hos Forsells grannar. Pablo viftade bort flugan som övergett fönstret och nu irrade runt hans huvud. Jag hänger inte med riktigt. Hur skulle någon ha kunnat skada flickan utan att lämna några spår? Du glömmer kvittot. Men hur? Finns flera tänkbara alternativ. Hon kan ha blivit ilurad någon drog, blivit kvävd eller... Glöm inte att 10% av alla våldsbrott upptäcks först vid obduktion. Och vad skulle motivet vara? Frågade Sofia. Axberg slog ut med händerna. Också oklart. Därför måste vi skaffa oss en bättre bild av de sista timmarna i Lena Forsells liv, där Tony Wollmar ska ägnas särskilt intresse. Jag har fullt upp med Sidin. Bra. Pablo Åkerman får ju ägna sig åt Lena Forsell. Själv tar jag med an Tony Wollmar. Konrad har lovat att obduktionsutlåtandet kommer imorgon, då får vi veta mer. Det var dags att avsluta mötet. Axberg restes upp. Förresten, här har ni en första sammanfattning av fallet. Han öppnade sin portfölj och skickade runt en bunt papper. Pablo lät irriterat sin penna falla ner på bordet bredvid sitt fulltecknade block. Vi hoppar över eftermiddagssamlingen och ses imorgon, ropade Axberg mot kollegornas ryggtavlor som redan var på väg ut genom dörren. Ensam kvar i rummet fylldes han återigen av gårdagskvällens händelser. Vad var arbetet värt om han miste Carolina? Han bestämde sig för att ringa henne under kvällen och sen varje dag, om och om igen, tills hon kom tillbaka. Om hon ville skulle han gifta sig med henne redan imorgon. Sen skulle de skaffa så många barn de kunde få. Med dessa tankar i huvudet tog han kaffemuggen och gick till sitt rum. På skrivbordet låg utskriften från brottsplatsundersökningen som han slarvigt läst före morgonsamlingen. Axberg hörde hur magen kurrade. Han förstod att den överhoppade frukosten gjorde sig påmind. Han greppade ett äpple som legat i bokhyllan några dagar och åt, samtidigt som han läste rapporten igen. När han var klar visste han plötsligt vad Lena Forsells mamma hade sagt vid det första besöket och varför det var så viktigt. Ord så vanliga att de var svåra att återkalla. Det var något som saknades i rapporten. När han låste upp bilen märkte han att han fortfarande bar äppelskrutten i handen. Han slängde den över stängslet som omgav polishuset. Såg den försvinna i en rabatt med rosenbuskar. Sen körde han för tredje gången på lika många dagar upp till Norra berget och Sparvvägen. När Axberg nådde första trappsteget på Farstebron öppnade Mia Forsell dörren. Han gissade att hon hade sett honom komma. De gick in i köket. Hon frågade om han ville ha kaffe eller te. Kaffe, svarade han, trots att han inte var sugen. Axberg satte sig i kökssoffan. I samma stund såg han framför sig hur de båda chockade föräldrarna suttit på samma plats bara tre dagar tidigare. Obehaget från det första besöket kom över honom. Men Mia Forsell verkade ha byggt upp sin fasad förvånansvärt fort. Hon såg pigg och utsöd ut och hade lagt diskreta linjer av kajal runt ögonen. I öronen dinglade två silverdroppar. Axberg antog att hon stängde ute det som hänt och försökte kliva på i samma spår som tidigare. Han satt tyst och såg sig omkring i rummet när hon dukade. Kaffebryggaren sörplade trivsamt på köksbänken. En känsla av overklighet kom över honom. Det var som om allt det fruktansvärda aldrig hade inträffat. Dottern i huset levde, skulle när som helst komma in genom dörren. Axberg tog ett djupt andetag och ryste. Blicken fastnade på en inramad barnteckning på väggen. Den föreställde en prinsessa på en vit springare. Nere i högra hörnet stod namnet Lena med klumpiga bokstäver. Mats är på jobbet, sa Mia Forsell och satte sig mitt emot Axberg. Han har en flygning till Arlanda och kommer hem först imorgon. Det gör inget. Det var i första hand dig jag ville träffa. Hon bjöd honom en vetelängd hon värmt i ugnen. Han tog plikttroget en skiva. Det jag vill återvända till är något du sa första gången jag var här. Hon såg frågande på honom. Jag skulle vilja att du berättar igen om kvällen då Lena kom hem från festen. Vad som hände från att hon kom in genom dörren tills hon gick och la sig. Mia Forsell snurrade kaffekoppen tankfullt. Ja, hon kom som sagt hem runt 12:30. Hängde av sig jackan i hallen. Gick in i köket och drack ett glas vatten. Sen kom hon in i vardagsrummet och hälsade. Då frågade jag, lite ironiskt, om hon visste vad klockan var. Vilket var dumt av mig eftersom hon alltid passade tiden annars. Och sen gick hon in till sig och stängde dörren. Men däremellan, du berättade om något som Lena gjorde när du frågade henne vad klockan var. Mia Forsell reste sig och hämtade kaffekannan. De halvfyllda kopparna fick påfyllning. Ja, just det, sa hon när hon återvände till bordet. Det är klart. Hon tittade på sin egen klocka och suckade demonstrativt. Precis. Du får ursäkta om jag verkar omständig, men jag ville vara alldeles säker på att jag kom ihåg rätt. Hon betraktade honom undrande. Varför är det så viktigt? Axberg insåg att han inte hade något bra svar på den frågan. Det enda han hade var en vag aning om ett samband. Ett samband med klockorna som påstods vara försvunna hos Gerd Ekstedt och Kent Öberg. Och det tänkte han inte oroa Mia Forsell med. Det är för tidigt att svara på det, sa han och mötte hennes ljusblå ögon. Det är bara så att vid brottsplatsundersökningen hittade man ingen klocka. Mia Forsell rynkade ögonbrynen. Konstigt! Jag vet att hon hade klockan på sig när hon gick in på sitt rum. Hon fingrade eftertänksamt på silverdroppen i vänster öra. Dessutom satt jag upp en stund och läste en bok. Och innan jag gick till sängs tittade jag till Lena. Då sov hon redan djupt. Axberg förstod genast att ännu en avgörande detalj som han missat vid tidigare förhör hade serverats honom av en slump. Hon kom alltså inte ut ur rummet innan hon somnade. Nej, Och jag tror inte att hon var uppe under natten heller. Jag brukar nämligen höra när hon spolar på toaletten. Axberg försökte fånga alla tankar som flög förbi. Vilken sorts klocka hade hon? Mia Forsell drog upp armen på sin vita blus och lösgjorde sitt eget armbandsur. En sån här? Axberg fick klockan i sin hand och granskade den. Ett ordinärt damur med siffertavla, men armbandet var speciellt. Ett snirkligt tennbroderi mot en fond av svart sammet. Vackert. Hade Lena en exakt likadan? Ja, och gick en kurs i tennbroderi för något år sedan. Då gjorde hon två armband. Jag fick det ena. Axberg tittade återigen, uppskattande på klockan. Jag förstår. Hon var duktig. För ett ögonblick återkom desperationen i Mia Forsells ögon. Sen svalde hon och fyllde på Axbergs kopp till bredden utan att fråga. Som ett slags överslagshandling, tänkte han. När hon åter talade var rösten skör. Lena var mycket fäst vid klockan. Hon hade den till och med på sig när hon sov. Än en gång hade han fått ett viktigt svar på en fråga som han inte hade ställt. Menar du att hon aldrig tog av sig klockan när hon sov? Hon nickade. Det var en vana hon hade sedan några år. Fråga mig inte varför. Sånt tjejer i tonåren får för sig, antar jag. Lena Forsell hade inte haft någon klocka på sig när hon låg i sängen. Det var Axberg absolut säker på. Och han visste att Konrad var noga med att inte avlägsna föremål från de kroppar han undersökte. Och Rut Norén skulle aldrig missa en sån sak. Rummet var dammsuget ner till sista molekyl. Men klockan hade inte påträffats. Mia Forsells blick vandrade vilsen ut i regnet. Axberg såg att hon inte skulle orka länge till. Han la sin hand på hennes. Jag ska gå nu. Jag hör av mig när vi vet mer. Har du all hjälp du behöver? Hon nickade knappt märkbart utan att se på honom. När han gick satt hon orörlig kvar på stolen. Axberg tänkte att hon skulle sitta där en lång stund och fundera på vad han hade sagt. På meningen med livet. På varför just hennes dotter måste dö. Några svar skulle hon aldrig få. Själv kände han sig konfunderad när han satte sig i bilen. Klockornas försvinnande kunde inte längre vara en slump. Men vad betydde det i förlängningen? Att någon tagit livet av tre människor för att stjäla deras klockor? Tanken var befängd. Men det var i alla fall sannolikt att Lena Forsells egenhändigt gjorda armbandsur på något vis försvunnit under natten. Frågan var hur han skulle gå vidare. Axberg letade fram en bländ mentol ur jackfickan och tände. Kände som om Lena Forsells död blev mer komplicerad ju fler fakta som kom upp till ytan. Som ett spindelnät med ständigt nya trådar, utan överskådligt mönster. Axberg kände sig mer vilsen än på länge när han parkerade utanför polishuset. Och regnet fortsatte att falla, dropparna stora som smultron. I samma ögonblick som vindrutetorkarna stannade förvandlades framrutan till ett ogenomträngligt draperi av vatten. Tony Wollmar hade motvilligt gått med på att träffa Axberg under torsdags eftermiddagen. Wollmar hade föreslagit en av sina egna krogar som mötesplats eftersom han ansåg sig ha ett mycket pressat tidsschema. Lokalen låg öde i ett vilsamt dunkel. Allt som hördes var ett svagt sus från tre propellerfläktar som snurrade i taket. Axberg satte sig ner vid ett bord vid den ovalformade baren, tände en cigarett och väntade. Här hade han och Carolina firat den senaste nyårsaftonen med hummer och champagne. En tid av lycka för dem båda. Och trots att själva högtiden var en påminnelse om årens gång och alltings föränderlighet hade Axberg just denna natt känt att deras förhållande var evigt och oförstörbart. Nu var den känslan plågsamt och avlägsen. Axberg kände hur vemodet och svärtan började anfräta honom igen. Han såg hur rökpelaren från cigaretten steg upp mot en av de roterande fläktarna, slickade den och hackade sönder. Tomheten efter Carolina var monumental. Trots att det bara var två dygn sedan hon lämnat honom. Två dygn, och minst 100 resultatlösa telefonsignaler. Eftersom Axberg visste att hon varit hemma under gårdagskvällen antog han att hon låtit bli att svara efter en hastig blick på nummerpresentatören. Om han inte fick tag på henne ikväll skulle han ta mod till sig och söka upp henne. Han måste få chansen att förklara att han var villig att ändra på allt för att återvinna hennes förtroende. Svängdörren till köksregionen sköts upp. Tony Wallmar gjorde entré.
Ah, där är du ju. Självaste kriminalkommissarien.
Axberg fimpade sin cigarett och satt kvar. Wallmar skred fram majestätiskt, som en kung över den vinröda heltäckningsmattan. Han var i svart kostym, uppknäppt vit skjorta, där håret på bröstet klättrade halvvägs upp på halsen och delvis skymde en guldkedja med kraftiga länkar. Axbergs blick drogs genast till den guldtand som ersatte ena framtanden. Minnesmärket över den gemensamma episoden för 10 år sedan. Lägenhetsbråket när Wallmar, hög som ett hus, misshandlade en kvinna totalt fördärvad. Axberg hade anlänt till platsen med en kollega. Wallmar hade hotat med kniv. Axberg hade fortfarande ett ärr kvar på ena knogen som minne. De skakade hand och Axberg såg in i Wallmars stickiga ögon som fortfarande försökte hålla leendet vid liv.
Du behövde inte fimpa för att jag kom, sa Wallmar och
tog upp ett etui med cigariller ur innerfickan på kavajen och bjöd med en grandios gest. Axberg skakade på huvudet. Wallmar tände sin cigarill och lade ena benet över det andra, sjönk tillbaka mot ryggstödet, komponerande en avslappnad och överlägsen pås. Det vi ska tala om idag är 2 saker.
Du får 20 minuter, sa Wallmar,
blåste ut en ring av rök. Här är det jag som bestämmer hur lång tid det tar, sa Axberg, antingen här eller på stationen. Wallmar vek huvudet bakåt och började studera sig själv i takspegeln. Axberg kände hur han blev irriterad. Tänker du samarbeta?
Wallmar suckade,
såg på honom med trött blick.
Okej, fråga på.
Vilken relation har du till Ralf Sedin?
Ingen särskild.
Vi är ytliga polare bara. Träffas ibland över en öl eller 2. Axberg noterade att frågan inte överraskat Wallmar. Som du säkert vet har vi gjort ett stort narkotikabeslag hos Sedin. Dessutom har han blivit videofilmad när han säljer narkotika till skolungdomar. Det räcker gott för ett par år bakom galler. Wallmar ändrar inte en min.
Ja, det är ingen aning om.
Tråkigt för honom.
Vad vet man om sina vänner egentligen?
Du menar att du inte visste vad han höll på med? Axberg ångrade formuleringen. Det var alltid lättare att ljuga om man fick en ledande fråga.
Självklart inte, log Wallmar. Jag är hedlig nu. Jag har lagt all skit bakom mig.
Guldtanden glänste till som om den instämde i hånleendet mot Axberg. Hur förklarar du att ditt namn står uppskrivet i Sedins fickalmanacka varje torsdag det senaste året? Det verkar inte röra sig om en alltför ytlig bekantskap.
Som jag sa, vi träffades, drack öl och snackade. Han hjälpte mig ibland med en del småjobb på krogarna. Mest enklare uppgifter. Lagade trasiga lampor, var chaufför och allmän hjälpreda.
Tony Wallmar såg ner på sina lörviga händer. Varje finger var beklätt med minst 1 ring.
Guld givetvis, noterade Axberg.
Troligen inte intjänade enbart på lönsamma restauranger. Och dina egna drogvanor nu för tiden?
Wallmar log. Det här är det starkaste jag tar, sa han och knackade med handen på kavajen så att asken med cigariller svarade metalliskt från insidan.
Axberg insåg att det inte var någon idé att pressa Wallmar mer om förhållandet till Ralf Sedin. Han var inne i en återvändsgränd och valde att byta ämne. Vad säger dig namnet Lena Forsell?
Wallmars ansikte stelnade till.
Pupillerna blev ett snäpp mindre. Blicken hårdnade.
Lena Forsell? Visst vet jag vem det är. Hon har jobbat hos mig förut.
Axberg noterade de båda tempusformerna är och förut. Han valde att inte direkt avslöja att Lena Forsell var död. Möjligheten fanns att Wallmar faktiskt inte visste något. Vad var hon anställd som?
Servitris.
Trivdes hon bra?
Alla mina anställda trivs utmärkt,
sa Wallmar och återfick för en sekund sin övermodiga attityd. Varför slutade hon då?
Wallmar drog ett halsblås. Pupillerna återtog sin ursprungliga kaliber. Du vet, folk kommer och går, både gäster och personal. Hon hittade kanske ett annat jobb. Jag vet inte så noga.
Axberg bestämde sig för att driva spelet 1 steg till. Någon aning om vad hon sysslar med nu?
Valmar skakade på huvudet, bet ihop läpparna. Det var omöjligt att avläsa om han ljög eller inte. Axberg undrade om det berodde på att Tony Valmar skelade en aning. Det blev på något underligt sätt svårt att veta vilket öga han befann sig i för tillfället. Ena pupillen sa ja, den andra nej, samtidigt. Enligt vad jag hört var det någon form av bråk som fick henne att sluta, återtog Axberg. Valmar fimpade och blåste ut rök genom näsborrarna. Inget som jag minns i så fall. Det förekommer alltid diskussioner på en arbetsplats, som du vet. Men att det skulle ha varit något speciellt med Lena kommer jag inte ihåg. Vem har sagt det? Axberg besvarade inte frågan. Han avgjorde att det var tid att avslöja sanningen. Lena Forsell är död. Valmar får upp som en fjäder i stolen och såg uppriktigt förvånad ut. Vad är det du säger? Hon hittades död i sitt hem för 3 dagar sedan. Ja, som fan. Vad dog hon av? Sa Valmar, fortfarande lika häpen. Vet inte, men vissa indicier talar för att döden inte var naturlig. Valmar såg bekymrat på honom. Menar du att hon blev mördad? Axberg lät frågan bli hängande i luften, samtidigt som han noga iakttog Valmar. Antingen var mannen en mycket bra skådespelare, eller så var hans förvåning äkta. Vi utesluter ingenting. Vad gjorde du på kvällen den 2 juli? Valmar sjönk åter ner i stolen. Ni tror väl inte att jag har något med saken att göra? Vi tror ingenting för närvarande. Vi håller oss till vad vi vet. Det här är ju löjligt. Tony Valmar fiskade upp ännu en cigarill och tände. Axberg tyckte sig ana något som kunde vara nervositet bakom den välpolerade fasaden. Om du nödvändigtvis ska veta så var jag på kasinot hela kvällen. Sen gick jag en sväng hit och sen hem. Han tystnade en sekund och kisade genom röken. Dessutom har jag alibi för hela natten om det skulle krävas. Axbergs uppmärksamhet skärptes. Kasinokvittot kom åter för hans inre syn. Vad gjorde du på kasinot? Frågade Axberg så långt han kunde. Spelade såklart. Vad trodde du? Kan du ange vilken tid du kom och gick? Valmar försvann i ett moln av rök. Från 7 till 12 var jag väl där på ett ungefär. Hur stora insatser spelade du med? Guldtandens lyste var försvunnen när Valmar återigen log brett. Sån svarar inte en gentleman på. Axberg kände att han började bli förbannad. En gentleman behöver inte heller följa med till polisstationen för att svara på några enkla frågor, sa han krasst. Valmar flinade och sa, mellan 5 000 och 10 000 upp eller ner varje kväll. Hur mycket vann eller förlorade du den 2 juli? Jag förlorade faktiskt den kvällen, hade en jävla otur. Bortåt 2 laxar om jag minns rätt. Du växlade inte ens in några småvinster. Nej, det är svårt att växla in vinster när man förlorar. Var du där ensam? Jag gick dit ensam, ja. Sen träffar man ju alltid på diverse folk när man är där. Alibit för natten? Valmar gav upp ett strävt skratt. Du ger det inte. En kvinna som jag inte tänker säga namnet på. Vad du än säger. Axberg insåg att Valmar inte skulle berätta vem det var, med mindre än att han blev intagen till ett formellt förhör på stationen. Han letade i minnet efter fler frågor. Episoden när Lena Forsell rökte Mariana var utagerad. Valmar hade förnekat kännedom om det hela i det förhör som hölls förra året. Och han skulle inte ge någon annan version nu. Axberg avstod från att ta upp händelsen. Varje gång han gav Valmar fritt spelrum att gå segrande ur en ordväxling svällde mannens självsäkerhet till det dubbla. En dörr bakom Axbergs rygg öppnades. En kraftigt byggd man i hans egen ålder stod i dörröppningen. Mannen var helt kal på huvudet. Ansiktet fyrkantigt och hårt. I handen bar han en svart plastkasse. Okej, sa Valmar. Jag måste gå nu. Är vi klara? Axberg vände sig åter mot honom. Mötte hans blick en lång stund. Sen reste sig Axberg. Gav klartecken att mötet var över. Valmar försvann in genom dörren som nyss öppnats. Axberg observerade att Valmar inte tog i hand innan de skildes. Det hade aldrig hänt förut. Den världsvane Valmar var annars mycket noga med etiketten. Något i förhöret hade stört honom påtagligt. Frågan var vad? Det hade varit enklare om det bara gällt en misstanke, tänkte Axberg och gick ut på gatan. Regnet hade avtagit något. Luften var sval. Han fällde upp det paraply som Monica Ros och omtänksamt stuckit i hans hand. Solen och de ljusa nätterna kändes väldigt avlägsna. Väderminnet är kort. Till för en vecka sedan hade det varit blåa skyar och konstant solsken i en månad. Nu, sen regnet kom, var värmen och de eviga kvällarna endast ett vagt och svårfångat minne. Även vissa kriminella typers minne kort. Skulle han verkligen tro på att Tony Wollmar inte visste varför Lena Forsell slutade? Att han skulle vara ovetande om att hon var död? Att han inte kände till Ralf Sedins förehavanden? Axberg insåg att det fanns många frågetecken att rätta ut den närmsta tiden. Klockan 17:45 smet Erik Jensen innanför dörrarna till Systembolaget på Storgatan. Genast insåg han sin olycka. Ett dussin glada pensionärer iklädda neongula t-shirts med texten Gävle Brittssällskap på ryggen upptog halva lokalen. De dividerade både högljutt och länge om sin omfattande inköpslista. Köbildningen bakom dem liknade snart en ringlande orm av otålighet. Jensen kände stressen komma krypande. Han längtade hem till familjen, ivrig att berätta för Sara om sina flyttplaner. Men först skulle han ha sin champagne. När han till slut fick sina flaskor skyndade han i skydd från regnet vidare till en närliggande blomsteraffär. Även här blev väntan lång då han expedierades av en vikarie som varken kunde orientera sig bland blommorna eller knapparna på kassaapparaten. Klockan hade därför hunnit bli 17:45 när han parkerade BMWn i garaget. Trots förseningen var han vid gott mod. Under alla lungörer hade han i alla fall hunnit tänka ut vad han skulle säga till Sara. Han steg in i hallen och översköljdes av alla de ljud av hemtrevnad som fick honom att slappna av och landa i sig själv. Ljuden och doften han hoppades skulle följa med till deras nya hem. Han hängde av sig jackan, ställde på sig med champagnen och rosorna på golvet. Överraskningen skulle han vänta med till eftermiddagen. Sara satt i köket på en pall och pratade i telefon. Hon gav honom en slängkyss och sitt vackra leende. Jensen behövde bara höra ett fåtal fraser för att avgöra vem hon talade med. Tonfallet, ordvalet och statistiken avslöjade henne. Det slog aldrig fel. Sara ringde sin mamma flera gånger varje dag och talade om allt mellan himmel och jord. Telefonkonferenserna kunde pågå i timmar. Jensen böjde sig ned och lyfte upp Erika som låg på köksmattan och lekte med en kastrull. Han hivade upp henne mot taket flera gånger i rad tills hon kiknade av skratt. En liten salivsträng från hennes mungipa landade på hans panna.